Ja, vi har ju bestämt här i Östermalmskyrkan att vi under en tid ska följa kyrkoårets olika texter. Och de två senaste söndagarna och denna söndagen som vi nu har, så känns det som att texterna hänger ihop lite grann. För två veckor sedan så talade vi om prövningens stund, och det var Markus som undervisade. Och sen talade Jakob förra gången om den kämpande tron. Och idag då, den tredje söndagen i fastan, så är rubriken kampen mot ondskan. Och vi ska försöka säga någonting om det i vår gudstjänst här. När jag kom hem ifrån begravningsgudstjänsten i fredags och satte mig lite grann för att andas ut och tänka lite grann på det liv som jag nu lever. Jag har precis vant mig vid att bli pensionär. Och så har jag lovat att hjälpa till med många olika uppgifter i församlingen. Och jag satte mig där och funderade lite grann på livet. Och jag tänkte på det som jag hörde för någon vecka sedan. Ett YouTube-klipp som där man påstår att när en människa blir kristen, när en människa blir frälst, när en människa tar emot Jesus i sitt liv, då tar man inte längre livet på allvar. Då börjar en verklighetsfrykt, sa man i den där YouTube-klippet. Det handlar inte längre om att bry sig om den här världen, utan man lever egentligen bara för att en dag få avsluta livet och vara hemma ovan där någonstans. Att det kristna livet skulle innebära en verklighetsflykt när man flyr ifrån livet. Och jag satte mig då att googla lite grann och fick fram att i Sveriges Radio så hade man ett program som heter God morgon världen. Och det sändes den 15 februari. Och i det programmet så tog man upp att det pågår online-spel. Alltså man kan satsa på när Jesus ska komma tillbaka. Man kan satsa pengar på att han kommer tillbaka det här året. Och så är det många som försöker att satsa pengar på det där. Och Sveriges Aktuellt hade också, eller TV:s Aktuellt, hade också uppe det där i den 16 februari. Man uppmärksammar att det pågår spel utöver världen där människor satsar pengar på att man tror att nu kommer Jesus tillbaka det här året. Och jag tänker mig att det är väl inga kristna som satsar pengarna på det. Vad ska de göra med vinsten? Kan man ju fråga sig. Men tydligen så finns det olika saker. Jag hörde redan nu, senast nu i onsdags, så var det också uppe på TV-programmet Aktuellt. Att man tror att det är krig som nu pågår i världen. Att det påskyndas av apokalyptiska kristna. För att man tror att man ska skynda på Jesu återkomst genom detta. Märkliga saker som händer. Märkliga saker som pågår. Och det handlar om Jesu återkomst. I veckan som har gått så har jag spelat in några inslag för att använda i husförsamlingen. Och jag har hämtat texterna därifrån Thessalonikerbrevet. Och ifrån Thessalonikerbrevet så vet vi möjligtvis att det kallas som Paulus eskatologiska brev. Där han talar mycket om Jesu andra tillkommelse. Och man menar att församlingen i Thessalonike, de levde i den väntan på att Jesus skulle komma tillbaka. Så man slutade arbeta och man bara väntade på att snart kommer Jesus. Och därför skrev Paulus Thessalonikerbreven. Där han undervisar om att innan Jesus kommer tillbaka så pågår det ett liv. Och vi ska vara med om olika saker innan Jesus kommer tillbaka. Här i församlingen så har vi ju haft några begravningsgudstjänster den senaste tiden. Och det är väl gott att få påminna varandra om att graven är inte slutet och döden är inte målet. Utan det finns gott hopp om en underbar uppståndelse. Att en gång ska få mötas igen. Det är väl gott att få påminna om. Men att kalla det för verklighetsflykt, det vet jag inte om man kan göra. På bibelsamlingen i onsdags så läste vi från Matteus evangel 24 kapitel. där det bland annat handlar om Jesu andra tillkommelse. Och vi ställde frågan till varandra, hur mycket tänker vi egentligen på att Jesus ska komma tillbaka? Och vi konstaterade i den gruppen där jag satt att vi gör ändå det en hel del. Och vi tänker på att när den dagen är här, då blir livet så mycket enklare att leva och så mycket lättare att leva. Och där i bibelgruppen så talas det om en man som jag hade missat, som heter Joshua Mlakela, en sydafrikansk pastor från Johannesburg, som påstod att Jesus själv hade talat med honom och sagt att han skulle komma tillbaka den 23 september 2025. Och det där spreds, som det gör i vår tid, så spreds det på de sociala medierna. Och det blev ett viralt inslag där många, många lyssnade till det där. Och många trodde på det. Och man sålde sina hus. Man sa upp sina arbeten. Man skrev avskedsbrev. Vilka man nu skulle skriva dem till. Men man skrev avskedsbrev. Och man trodde på att nu kommer Jesus tillbaka. Och vi konstaterar att tydligen är det så att också i vår tid så finns det människor som försöker räkna ut när Jesus ska komma tillbaka. Och så gör man någon slags lära utav det. Och vi konstaterade i bibelsamlingen att det enda vi egentligen vet, det är att vi inget vet. Vi vet inte när dagen kommer. Vi vet inte när den kommer. Men vi tror att den kommer en dag när Jesus ska komma tillbaka. Men under tiden så lever vi ju våra liv här. Och de ska vi leva med tanke på att Jesus ska komma tillbaka. Men också med ett ansvar. Att man blir att det är en verklighetsflykt att bli en kristen. Att man inte längre bryr sig om livet. Det är ju en stor överdrift. För det kristna livet. Om vi tittar på människor som har levt som bekännande kristna, så finns det ju så många som har verkligen förändrat livet för många. Genom att de har tagit ansvar för varandra. Genom att de har tagit ansvar för den här skapelsen, den här världen. Och idag så har vi i vår gudstjänst tagit upp en missionskollekt. Vi tänker på andra människor. Vi flyr inte från livet, utan vi tar ansvar för livet. Och vi tar ansvar för andra människor. Men det som Bibeln tydligt poängterar med detta livet, det är att när vi lever vårt liv här på jorden så pågår det en kamp mellan det onda och det goda. Det finns en ond makt som kan och vill påverka och förstöra hela vårt liv. Och då ska vi titta lite grann på hur är det med den kampen mot ondskan. När jag satte mig och funderade på livet så märkte jag att det var så många delar som plötsligt kom till mig om Jesu återkomst. Att han ska komma tillbaka. Som vi hade vidrört den här sista tiden. Och det är vårt hopp inför framtiden. Det är det vi längtar efter. Det är det vi ser fram emot. Men inte på så vis att vi slutar att leva eller ta ansvar för vårt liv. Lite grann om kampen mot ondskan. När vi läser om detta i Bibeln så möter vi ganska tydligt undervisningen om att det finns en djävul. Det finns en ond makt i den här världen som vill påverka ditt och mitt liv. Och tittar man på vad ordet djävul betyder, så betyder det ju anklagaren. Vi sjöng här en sång om barnen där vi sjöng om Jesus som vår försvarare. Och vi hörde Karl förra söndagen när han ledde lovsången att han tyckte den sången var bra, för han är själv försvarare, jobbar som det i sitt yrkesliv och så vidare. Men fienden, djävulen, betyder inte att han är försvarare, att han försvarar dig och mig i vårt liv, utan han anklagar oss hela tiden för att göra fel och göra olika saker som inte stämmer. Ett annat ord är ju Satan, och det betyder motståndare. Aldrig medspelare, aldrig med, utan alltid emot. Vill alltid förstöra, vill alltid göra livet besvärligt. Motståndare. Det finns många andra ord också på denna onda makten. Och det är inte så trevligt på ett vis att lyfta fram det i gudstjänsterna, men det är en del av verkligheten. Och de här orden kan också vara frestaren. Det var ju det Jesus upplevde där ute i öknen. Att frestaren kom till honom och han försökte att få honom på fall. Också det är en sak som gör livet svårt för oss. Vi hamnar i frestelser och att göra felaktiga saker. Att han leva på ett felaktigt sätt. Eller bedragaren. Som alltid vill bedra oss. Alltid vill lura oss. Alltid vill ställa till det för oss. Aldrig vill hjälpa oss. Utan alltid vill bedra oss. Eller splittraren. Vi tycker att det är fint med gemenskap. Vi älskar gemenskap. Vi älskar att kunna vara tillsammans. Men den onda makten vill bara splittra oss. Se till att vi inte har någon gemenskap. Att vi inte tycker om varandra. Att vi inte bryr oss om varandra. Och så finns det en splittrare. Eller mörkrets furste. Vi lever ju i vårtiden. Och en av sakerna med vårtiden är ju så underbart. Att ljuset återvänder igen. Det blir ljusare och ljusare. Men den onda makten talar inte om ljuset. Utan det är mörkret. Det som deprimerar, det som förstör, det som kan göra att man kan göra saker i felaktiga saker i skymunda, mörkrets furste. Eller lögnaren, som aldrig talar sanning, vill alltid lura oss, vill alltid förstöra för oss, den onda makten. Och då står det så här, Jesus säger själv i Johannes evangeliet, att djävulen har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn, talar han utifrån sig själv. För han är en lögnare och lögnens fader. Det är den onda makten som vi har att kämpa med. Och vi kan möta ondska genom människor. Vi kan tycka att människor är onda. De förstör för så många. Men bakom denna attityd så ligger alltid ondskan. Djävulen finns alltid bakom. Det är alltid han som finns bakom där och vill förstöra. Människor behöver inte vara onda, men de påverkas av det onda. Och så blir det felaktigt i livet. Kampen mot ondskan. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret. Och mot ondskans andemakter i himlarymderna, säger Efesierbrevet 6. Det är inte mot människor vi kämpar. Det finns onda människor, vi kan tycka det. Men det är ondskans makter som ligger bakom. Och det är de som vi kämpar emot. Så står det så här i första Petrusbrevet. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Inget roligt, inget positivt, inget uppbyggligt att ha att göra med. Utan bara vill förstöra. Bara vill ställa till. Bara vill skapa oreda på olika sätt. Och Bibeln säger att denna fiende, han går omkring för att försöka sluka någon av oss. Så vi bör vara på vår vakt i kampen mot ondskan. Vi ska läsa evangelietexten idag. Och den hämtar jag från Lukas evangeliet. Egentligen är dagens evangelietext föreslagen från Markus evangelium, men jag hämtar den ifrån Lukas evangelium, samma berättelse som vi möter i både Markus och i Matteus också. Och vi läser det med varandra. Och vill du stå upp, har du möjlighet att stå upp, så res dig upp inför Herrens ansikte, så läser vi evangelietexten med varandra. När de kom ner från berget möttes de av en stor skara människor. Då ropade en man ur folkhopen, Mästare, jag ber dig, hjälp min son. Han är mitt enda barn. En ande tar tag i honom så att han plötsligt skriker. Den sliter i honom tills han tuggar fradga och det är knappt att den släpper honom och slutar plåga honom. Jag bad dina lärjungar att de skulle driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade, detta fördärvade släkte. Som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er och stå ut med er? Hämta hit din son. Medan pojken ännu var på väg kastade anden honom till marken och ryckte och slet i honom. Men Jesus talade strängt till den orena anden och botade pojken och gav honom tillbaka till hans far. och alla var överväldigade av Guds stora makt. Amen. Varsågod och sitt. Bibeltexten som vi läste är ju väldigt aktuell. Det var en pappa, en far, som kom med sin son som hade drabbats av ondskan. Det var en ond makt som hade fanns i hans son. Och han kom och med sin förtvivlan till Jesus. Och den är aktuell på så vis att i Sverige idag finns det många förtvivlade föräldrar. Barnen har hamnat i fel gäng. De kriminella nätverken utbreder sig. Och psykiska ohälsan ökar snabbt. Det är ondskan som visar sitt fula ansikte. Det drabbar människor. Det drabbar familjer. Det är så många fäder och mödrar som är förtvivlade för att deras barn hamnar på fel väg. Ondskan påverkar hela samhället på många olika sätt. I texten vi läste så stod det så här: när de kom ner från berget. Lite tidigare i alla de tre evangelierna som tar upp den här händelsen så berättas det om att Jesus tar med sig Petrus och Jakob och Johannes. Och så ska de gå upp på ett högt berg. Och där uppe på berget så berättas texten att där förvandlas Jesus. Och helt plötsligt ser de två stycken till som finns där. Det är Mose och Elia som är med där uppe på berget. Man ser dem knappt här för de har blivit så väldigt ljusa i detta så att bilden följer inte med riktigt. Men Jesus han står där och pratar med Mose och Elia. Och Petrus tycker att det här är fantastiskt. Vilken upplevelse. Vilken stark upplevelse att få vara med Jesus här på berget. Få vara med om detta och se detta. Och helt plötsligt så kommer det en röst ifrån himlen som säger: detta är min älskade son. Men det var inte meningen att livet skulle fortsätta att levas där uppe på berget. Utan man skulle tillbaka ner i verkligheten. Man skulle tillbaka ner och möta livet som pågick nedanför berget. Och när Jesus kom ner så stod det då att då var det en annan far. Här var det Gud, fader själv som hade talat och talat om sin son. Men när de kom ner från berget så var det en annan far som talade om sin son. Och den nöd som de upplevde. Och det står så här: när de kom ner för berget ropade en man ur folkhopen: mästare, jag ber dig, hjälp min son. Han är mitt enda barn. Här hade en far kommit fram med sin son till Jesus. Och behövde hjälp av Jesus. Och vad gör Jesus? Jo, han säger så här i texten: hämta hit din son. När Jesus säger det där så tror jag att faderns oro stillades. Han som var så orolig för sin son. Du måste hjälpa min son. Men när Jesus sa till sin far: hämta hit din son. Så tror jag att faderns tanke helt plötsligt förändrades. Nu såg han en möjlighet. Nu hade mästaren sagt att jag ska hämta min son till honom. Och så tror jag möjligtvis att faderns blick från den situation hans son och han levde i vände sin blick istället för att se på Jesus. Blicken på Jesus. I kampen mot ondskan så har du och jag möjlighet att inte rikta våra tankar mot det onda och det negativa och påverkas och uppfyllas av det. Utan istället rikta vår blick mot Jesus. När du känner svårigheter, när du känner oroligheter, när du inte vet hur det ska gå längre, när du är orolig för dina nära och kära. Det finns en möjlighet för dig och mig. Och det är att vända blicken till Jesus. När Jesus sa: hämta hit din son. Så tror jag att allt förändrades. Undret har inte skett än. Men allt förändrades hos pappan, hos fadern. Nu säger Jesus att jag får komma till honom. Och detsamma har han sagt till dig och mig. Vi får komma till Jesus. Vi får vara nära Jesus. Vi får leva med Jesus. Kampen mot ondskan. Ja, det står så här i Romarbrevet. Att låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och visst försöker vi. Visst försöker både du och jag. Att besegra det onda med det goda. Att göra det goda för att inte bli besegrad av det onda. Men jag kan säga för min del att jag klarar inte detta i egen kraft. Det går inte med det här livet att bara försöka att göra det goda och så går man emot det onda. För det onda finns ändå där och det är starkt. Det påverkar. Det är en kamp mot ondskan hela livet. Och jag klarar inte det på eget sätt. Och då är det så fint att veta att i Efesierbrevet 6 så står det också: ta på er Guds rustning, vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Att vi kan få ikläda oss någon slags rustning som vi kan ta på oss. Men jag har upplevt för min del att också den här rustningen kan skava lite ibland. Den kan bli lite tung att bära ibland. I kampen mot ondskan. Jag är glad för att det finns en rustning. Jag vill gärna vara klädd i den. Jag försöker klä mig i den. Men jag tycker ibland så blir det ändå tungt. Det skaver. Det är obehagligt. Och man kämpar på mot ondskan. När fadern i berättelsen, han hade säkert försökt i egen kraft. De andra evangelierna berättar mer detaljer om hur det var för den här fadern och sonen. De hade försökt att få hjälp. Man hade försökt att få någon som kunde hjälpa sonen till att bli fri från detta. Man har satsat mycket pengar. Man har satsat ekonomi. Man har satsat tid. Man har satt sitt hopp till många olika saker. Men det enda som förändrade alltsammans, och det enda som kunde förändra alltsammans, det var när Jesus sa: hämta hit din son. Kom nära mig. Kom i min närhet. Då kommer det att fungera. Då blir kampen mot ondskan pågå fortfarande. Men finns vi i Jesu närhet så blir allt förändrat. För mig så känner jag att enda möjligheten i det här livet, i kampen mot ondskan, det är inte att jag ska försöka kämpa i egen kraft. Det är heller inte att jag ska försöka klä mig på ett rätt sätt. Utan enda möjligheten för mig, det är att vara i Jesu närhet. Att försöka leva så nära honom som möjligt. Att varje dag tänka på att en dag kommer Jesus tillbaka. Men nu lever jag här och nu. Och det liv jag lever här och nu, det vill jag leva så nära Jesus som det bara är möjligt. Och är det problem som stöter på, så lägger jag dem ner inför Jesus. Hämta hit din son. Jag lägger dem ner inför Jesus. Lägger fram dig för Jesus. Och säger: Jesus, du måste hjälpa mig med det här så att det fungerar. Och är detta att leva i verklighetsflykt? Ja, då lever jag gärna i det. Om man kallar det att leva i verklighetsflykt. Att inte försöka på eget sätt. Att inte försöka klara av det, utan lämna det åt Jesus och försöka vara i hans närhet. Är det en verklighetsflykt? Ja, då flyr jag gärna dit. Då är jag gärna där, nära Jesu hjärta. Nu ska vi få be Cliff och Ville och David och Lilly att komma fram. Då ska ni få sjunga en liten sång med oss som handlar om i din närhet. I din närhet, där vill jag vara. Där fungerar det. Kampen mot ondskan, den pågår. Men vi får leva nära Jesus och veta att han har sagt att han har besegrat ondskan. Han har besegrat världen och det finns seger att få hos honom. Men bara hos honom och bara genom honom och bara i hans närhet. får stänga av den, Elin, min projektor där, så vi sätter på texten på nästa. Sjunga med varandra, och när det sen blir tillfälle att söka förbön, så kom och sök förbön. Kom i Jesu närhet, lämna det åt honom. Kom hit fram och ta del av det. Hanna leder oss snart i detta, men nu sjunger vi med varandra i din närhet.
Fortsatt tillbedjan och respons, så det finns möjlighet att få förbön här. Kristina och Bosse kommer stå och